Ja, hjärtligt välkomna till Bibelforums tredje samling den här hösten. Vi har sysslat med mycket som har att göra med andlighet och lite grann mot bakgrund av New Age-tänkande som har blivit så vanligt. Vi har talat om vad menas med Gud enligt Bibeln och vad menas med anden och andlighet enligt Bibeln. Nu idag ska vi gå in på människan. Vad är en människa? Det är dagens ämne. Och det kan man ju fråga sig när man tar del av en rad uppfattningar som har blivit ganska vanliga. Många av de nya uppfattningarna är egentligen mycket gamla. Men de har kommit tillbaka med väldig kraft. Inte minst den här uppfattningen att om det ska bli ordning på människan och människan ska bli lycklig och harmonisk, få frid eller få frälsning, så ska hon gå in i sig själv. Hon ska gå tillbaka till sitt inre, hon ska försöka återfinna en ursprunglig harmoni som det finns rester av, menar man, inuti människan. Något av en gudomlig gnista som det gäller att förverkliga och ta vara på. Låta den glöden eller den andligheten verka igenom hela människan. Och så ska man gradvis förvandlas till något mer harmoniskt och något bättre. Man letar med andra ord liksom Gud in i sig själv. Gå in i dig själv. Lita på dig själv. Förverkliga dig själv. Eller så talar man om att det gäller att inse att människan bara är en del av hela naturen. Och nu gäller det för människan att komma i balans och i harmoni med naturen. I samklang med naturen eller i samklang med moderjord eller hur man vill uttrycka det. Och de här uppfattningarna är ju urgamla. De finns i Kina, de finns i Tibet och de finns i Indien. De finns framförallt i Österlandet, långt i öster. De finns i stor utsträckning, som ni vet, i hinduismen. Och det kom i kontakt med västerlandet ganska mycket genom hellenismen. Och kristendomen fick brottas med den här tanken när man mötte något som kallas för gnosticism. Gnosticismens kunskapslära, det var att ha den här kunskapen om att man är en del av världsanden eller en del av det gudomliga, att man har en gnista av den och ska försöka komma tillbaka liksom in till fullo in i det gudomliga. Så har vi ju effekten av utvecklingstänkandet, att man utvecklas, att man förädlas. Utvecklingslärans tanke blir ju den att människan är inte unik annat än i så motto att hon har kommit längst bland varelserna i utveckling. Men hon är inte artskild ifrån andra delar av skapelsen. Hon är ett djur, men ett långt utvecklat, bättre utvecklat än andra djur. Och ni vet ju konsekvenser av detta. Om ni tänker på veganrörelse i vår tid, så blir det närmast lika allvarligt att slakta en gris eller göra något annat med djur eller äta djur som att slakta en människa. Så man går ut och talar om att det här är fruktansvärda mord om man inte är vegan eller vegetarian. Därför att det är ingen artskillnad mellan ett djur och människan, för människan är också ett djur egentligen, men ett högre stående djur. Och då borde människan ha förstånd att inte uppföra sig så illa som man gör när man äter upp andra djur eller skjuter eller jagar sådana saker. Detta som en liten inledning, bara ett snuddande vid några vanliga uppfattningar i vår tid. Och mot detta ska vi då lyfta fram, som det står i den här serien, vad säger nu Bibeln? Vad är en människa enligt Bibeln? Ja, det första de flesta tänker på är ju att människan är skapad till Guds avbild. Enligt Bibeln är människan en särskild skapelse. Människan är inte en del av djuren. Djuren är också skapade och Gud har skapat allting. Han har skapat det i olika grupper eller ordningar. Han har skapat kattdjur och hunddjur och han har gett en väldig potential att en väldig genuppsättning så att man får väldiga varianter inom de olika huvudsorterna. Så är det enligt Bibeln. Alla kattdjuren är en kategori för sig och det kan vi ju konstatera att så är det än idag. Hunddjuren är en kategori för sig. Det har blivit en enorm uppspaltning och en enorm variation. Så långt kan man finna att utvecklingsläran inte är i konflikt med Bibeln när det gäller anpassning och varianter inom de här huvudgrupperna. Men att allt sammans är en enda lång utveckling från så gott som ingenting och har liksom skapat sig själv på ett mirakulöst sätt, så lär inte Bibeln. Utan människan är en separat och särskild skapelse, skapad till Guds avbild. Människan är inte ett djur, hon är inte ett förädlat djur eller någonting sådant enligt Bibeln. Utan Guds särskilda skapelse. Vi återkommer lite till detta begrepp Guds avbild om en stund. Människan är vidare kropp och själ. Människan är kropp och själ. Hon har en kroppslig eller materiell sida. Kroppen är materiell eller som det står av stoft. Av stoft är du kommen, stoft ska du åter bli. Människans kropp är materiell, är av stoft. Men människan så som en kroppslig varelse är enligt Bibeln en övermåttan underbar skapelse. I Psaltaren 139:14 prisas Gud av psalmisten för detta underbara verk. Jag kan ju bara citera kort. Jag tackar dig, säger David, för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp är inte gömda för dig. När jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. Det var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, o Gud. Hur stor är inte deras mångfald. Och så vidare. Människan är en övermåttan underbar skapelse. Hon är kropp, hon är själ. Själen är inte materiell. Själen är ett odödligt levande andligt väsen. Vars komposition, vars struktur vi inte förstår. Själen upptar inget utrymme. Om en läkare eller någon annan forskare försöker att hitta själen i människan så blir det löjligt. Var sitter själen? Kan inte fånga den? Eller om man skulle snitta människan i tunna skivor så hittar man inte själen. Och en annan har sagt, alltså finns det ingen själ? Men alla vet ändå att det finns. Det finns en alldeles bestämd personlighet, ett alldeles bestämt jag i varje människa. Själen upptar inget utrymme, men själen ger liv åt hela kroppen. Utan själen, när det är alltså skilsmässa mellan kropp och själ, det heter lekamlig eller kroppslig död. Själen förenad med kroppen ger kroppen liv, gör bruk av kroppen, av kroppens olika lemmar. Det är ett otroligt fantastiskt samspel mellan kropp och själ. Människan är en djup hemlighet, ett djupt mysterium. Men fastän själen är så fantastisk så är inte enligt Bibeln själen en del av Gud. Det jag sa inledningsvis och som är en huvudtanke i hinduismen, det är inte den kristna tanken. Själen är inte en del av Gud. Själen är skapad liksom kroppen. Gud är inte skapad. Gud är den evige, den oskapade. Själen är förnuftig. Själen kan inhämta kunskap. Själen kan tänka och resonera, känna och vilja. Ibland så säger vi hur många själar är här idag. För man tänker just på något mer än bara en kropp. Det är frågan om personer, personligheter. Och då säger man ibland själar, och man räknar själar. Men man menar ju själen där den verkar i kroppen. Människan är också en moralisk varelse. Det vill säga, människan har viss kunskap om Gud och om Guds vilja. Och själen är bärare av människans personlighet. Av hennes självmedvetande. Av hennes jag. Den döda kroppen däremot vet ingenting, känner ingenting och vill ingenting. Då kommer vi in på vad Bibeln lär om människans utveckling. Och skulle vi använda det uttrycket, människans utveckling, så blir det alltså ingen evolution, utan det blir motsatsen till evolution. Och vad är det? Degeneration. Enligt Bibeln så har människan ett ursprungligt tillstånd som sedan har gått förlorat genom syndafallet. Från början var människan skapad mycket god i alla avseenden. När Bibeln berättar om all skapelse och slutar på sjätte dagen med människans skapelse som skapelsens krona, så heter det avrunda och se, allt var mycket gott. Det var alldeles fullkomligt. Det var helt fantastiskt. Det var inte en liten början som skulle sen förädlas, utan nu var det på topp. Nu var det som bäst. Nu var det paradis. Människans, vi kan ju bara tänka oss in i detta, människans fysiska kondition var perfekt. Det fanns inga svaga eller defekta organ. Inget spår av sjukdom eller död. Och det fanns potentiell odödlighet. Själens krafter, själens rationella krafter var perfekta. Alltså helt friska i sina kroppar, helt sunda i sina sinnen. Och relationen till Gud, till själva skaparen, människans andliga förhållande till Gud var också fullkomligt. Full harmoni. Människan hade en salig, lycklig gemenskap, eller som Bibeln säger, kunskap. Vid ordet kunskap innebär både insikt och relation. Bibeln använder ordet kunskap och känna om den intimaste, närmaste relationen. När det gäller fysisk relation, sexuell relation mellan man och kvinna, så använder ju Bibeln detta uttryck. Mannen kände sin hustru och hon blev havande och födde en son. Det är detta ord, att känna, ha kunskap. Och gemenskapen, den nära gemenskapen med Gud, den var fullkomlig, lycklig, salig. Människan var, det läser vi om i Kolosserbrevet 3:10 och i Efesierbrevet 4:24, salig i kunskap och fullkomlig i rättfärdighet och helighet. Och det är vad Paulus lyfter fram som en definition av att människan var Guds avbild. Så nu kommer vi tillbaka till detta. Människan var skapad till Guds avbild. Det var alltså inte fysisk avbildning, utan att människan hade del av denna helighet och rättfärdighet och saliga kunskap som finns hos Gud. Det fanns alltså ingen synd. Det fanns ingen ondska. Men i detta saliga tillstånd, i denna fullkomliga frihet, så var det en frihet i ett prövningstillstånd. Det vill säga, människan kunde synda och människan kunde låta bli att synda. Den friheten fanns där. Och hur var det i relation till allt det andra som Gud hade skapat? Jo, människan var skapelsens krona, skulle råda över den hela den övriga skapelsen. Skulle bruka och förvalta jorden och allt som fanns där. Det var det ursprungliga tillståndet. Men en katastrof inträffar. Enligt Bibeln så blir det ett fall. Människan som kunde låta bli att synda, men också hade friheten att avvika, hon avviker. Hon faller i synd, hon misstror Gud, hon förlorar den här saliga kunskapen, den här saliga gemenskapen. Hon förlorar den här fullkomliga renheten och heligheten. Hon blir märkt av synd. Hon föll i synd genom en fri akt av människan själv. Det ursprungliga tillståndet fick ett abrupt, katastrofalt slut. Enligt Bibeln så har allt elände i världen nu en följd av detta. Sjukdom och nöd och osämja och krig och bråk och allting är en följd av detta brott. Denna brutna gemenskap, denna förlust av Guds avbild. Och människan fortfarande, det står ofta i läroböcker, man har inte förstått att Guds avbild har gått förlorad enligt Bibeln. Genom förlust av denna Guds avbild så har vi allt detta elände. Och räddningen för mänskligheten, hennes frälsning, det är ett återupprättande av Guds avbild. Men hur ska det gå till? Det återkommer vi strax till. Enligt Bibeln har alltså människan förlorat sin helighet. Hon är inte längre helig och fullkomlig. Hon är en syndare. Hon är inte längre utan skuld. Hon är inte längre oskyldig. Hennes heliga relation till Gud har också upphört. Det kallar Paulus i Efesierbrevet 2:1 för andlig död. Och det förstår vi om vi tänker på att ordet död betyder separation eller skilsmässa. När inte gemenskapen med Gud är fullkomlig längre, då är det alltså andlig död. När man kommer till tro igen och har gemenskapen med Fadern genom Guds avbild som är Guds son, Jesus Kristus, då heter det att man har andligt eller evigt liv. Den som tror på mig, den som tar emot mig, har evigt liv och kommer inte under någon död utan har övergått från döden till livet. Kroppslig död är alltså skilsmässa mellan kropp och själ, och evig död är alltså evig skilsmässa från Gud, både kropp och själ. Människan har alltså blivit andligt död och måste alltså då väckas till liv igen. Och därför så heter det ju i Bibeln, när en människa kommer till tro, då blir hon uppväckt till andligt liv. Eller ett annat ord är, hon blir skapad på nytt. Ni har blivit en ny skapelse. Ni måste bli skapade på nytt. Eller det heter, ni måste bli födda på nytt. Ovanifrån. Människan som andlig död blir också rädd för Gud. Och fruktar Gud inte på detta vördnadsfulla och tillitsfulla sätt, utan är skrämd av Gud och misskrediterar Gud och blir till sitt sinne fientlig mot Gud. Ser Gud som ett problem. Människan vet nämligen allt jämt efter syndafallet att det finns en Gud inför vilken hon är ansvarig. Men detta är inte en salig kunskap, utan det är en kunskap med fruktan och bävan. Och det är typiskt i också religioner utanför kristendomen att man räknar med att människan är ansvarig. Det kommer en dag när man ska redogöra för allt samman, sin räkenskapsdag. Men i de alla andra religioner så hänger det då på att människan är mer på plussidan än på minussidan för att klara sig i den räkenskapen. Enligt kristendomen är det ingen som klarar sig i sig själv, men Kristus är hennes räddning. För Kristi skull, i Jesu namn, tack vare Kristus, så har människan frid med Gud, har den oskuld och den rättfärdighet som hon har förlorat. Där finns den igen. Det här som jag nu har talat om, det belyses på olika sätt då i Bibeln med en rad bibelställen, och jag ska se om jag hinner att citera några. Först så markerar då Bibeln kontrasten mellan Gud och människa. När man inte inser den kontrasten, då blir det frågan om högmod. När människan vill leka Gud eller anse vara som Gud, så blir det regel också att hon ska dirigera Gud och hon blir större än Gud. Det som kallas för högmod eller hybris. Men då har människan inte förstått sin plats. Jag citerar några bibelställen som visar på kontrasten mellan Gud och människa. I andra Mosebok 32, vers 20, har vi de här kända orden: ingen kan se mig, säger Herren, och leva. Alltså, sedan människan är behäftad med synd, så är det som kontrast mellan Gud och människan att det skulle vara som kanske Per kunde berätta om vad det skulle innebära om man kommer nära en själva elden eller en kärnreaktor innerst inne. Det ingen klarar det, komma så nära. Det är en sådan kontrast. Ingen, Gud bor i ett ljus, heter det, dit ingen kan komma. Det är en sådan fullkomlighet, en sådan renhet, att när människan, ni vet ju många ställen i Bibeln där Gud då uppenbarar sig, men inte då i sin fulla glans utan via en budbärare eller på något sätt, så blir i alla fall människan förskräckt. Varje gång Gud uppenbarar sig så blir människan förskräckt och tänker: jag kan inte leva, nu har jag sett Gud, nu måste jag dö, jag kan inte leva, säger Simpsons föräldrar till exempel. Eller när ängeln Gabriel kommer eller någonting, så fruktar man. Och ängeln säger: frukta inte, se, jag kommer med ett glatt budskap. Det är en sån oerhörd kontrast på grund av människans ohelighet och synd. Eller Jesaja som ser den trefalt helige, så tror han att han ska förgås. För jag har orena läppar och bor ibland ett folk som har orena läppar. Och så har jag sett konungen, Herren Sebaot. Så ingen kan se Gud i sin fullhet, i den syndiga gestalt vi nu har hamnat i, och leva. I fjärde Mosebok 23:19 står det: Gud är icke en människa så att han kan ljuga. Skulle han nämligen säga någonting och inte göra det, tala någonting och inte fullborda det. Ni vet hur det är vi människor. Man säger ibland: ja, du säger då så mycket. Och det blir inte alltid så som vi har sagt. Och det är mer eller mindre ohållbara saker. Och det är förgängligt. Och det kan vara svek. Men hos Gud finns inget svek. Liksom det inte heller finns hos Messias. Ni kanske kommer ihåg profetian om Herrens lidande tjänare, Jesaja 53. Inte svek fanns i hans mun. Ändå fördes han bort likt ett lamm som fördes bort att slaktas. I första Samuelsboken 16:7 står det: en människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Människan gör många felbedömningar. Vi kan inte se bakom, vi kan inte se in i hjärtat. ibland så blir vi lurade, vi blir bländade och vi kan lätt ta hänsyn till personen på olika sätt. Gud inför honom är inget dolt. Han ser allt, han ser till hjärtat. Jobs bok, en alldeles fantastisk bok att läsa. Där står det oerhört mycket. Bland annat i 14:e kapitlet. Människan av kvinna född lever en liten tid och mättas av oro. Liket blomster växer hon upp och vissnar bort. Hon flyr undan som skuggan och har ingen varaktighet. Och det känner vi ju dessvärre. Vi ser hur åren flyr iväg. Vi var för inte så länge sedan alla som sitter här väldigt unga och sprang omkring. Och en annan av oss, bland annat jag, fattar inte att jag blivit så gammal. Jag tror att jag är ung fortfarande, men så känner jag ju att det är jag inte. Det går så fort. Det är så flyktigt. Och det står det ju på så många ställen, och det bör vi inte glömma bort. Ni känner ju orden i Psaltaren 92. Lär oss betänka hur få våra dagar är, så att vi får visa hjärtan. Alltså kom ihåg din begränsning, din ovaraktighet och din litenhet och din svaghet. Det är en väldig kontrast mellan den evige guden och dig. Och det glömmer ju människor ofta bort. Ni ska höra hur det låter i klassrummen idag när man talar om Gud och evigheten. Åh, vad en 17- eller 18-åring är stor och stark. Och är här uppe och tittar ner på allting inklusive Gud. Och mästrar Gud oerhört i den mån man överhuvudtaget talar om, vågar tala om Gud. Inte alla förstås, men väldigt många. Ja, Job säger ju också som om en ren skulle kunna komma ut ur en oren. Sådant kan ju inte ske. Samma sak säger ju Jesus till Nikodemus. Det som är fött av kött är kött, men det som är fött av ande är ande. Du måste bli född på nytt. Och Nikodemus fattar ju ingenting. Hur ska det gå till? Ska jag kunna krypa in i min moders liv igen? Det går väl inte, så gammal och stor jag är och bredaxlad och allting. Hur ska det gå till? Måste bli född på nytt. Vi människor är inte längre rena och heliga. Ni vet, den tanken finns ju. Och många har tänkt, då ska vi väl gradvis rena oss. Och hinner vi inte rena oss färdigt, så får vi fortsätta skärselden och rena oss på. Och sen till slut är vi färdiga. Men så säger inte Bibeln heller. Utan hela reningen och hela rättfärdigheten är i Jesus Kristus. Så den som är i Jesus Kristus, alltså är iklädd Kristus eller tar emot Kristus, har sig tillräknad den renhet som krävs inför Gud. Den rättfärdighet som krävs inför Gud. Vi ska försöka bli så goda som möjligt. Men våra egna försök blir aldrig fullkomliga. Håller inte inför den fullkomlige själv. I Job 15:14 kommer samma sak. Vad är en människa att hon skulle vara ren? Och vi kan väl läsa de kända orden i Jesaja kapitel 40, som jag tror ni kan utan till. 40 vers 6 till och med 8. Hör någon talar predika, och en annan svarar, vad skall jag predika? Allt kött är gräs, och all dess härlighet som ett blomster på marken. Gräset torkar bort, blomstret förvissnar när Herrens andedräkt blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, men vår Guds ord förblir evinnerligen. Där har ni kontrasten återigen, och här kommer naturligtvis då också in kontrasten mellan människoord och Guds ord. Ja, det finns många andra ställen som också kan citeras, kanske ett par till. Saltaren 39:6, där står det, se som en handsbredd har du gjort mina dagars mått. Min livslängd är som intet inför dig. Endast fåfänglighet är alla människor, hur säkra det än står. Ni vet ju, det är lätt att bli säker och kaxig. Och ordet fåfänglighet, eller det hebreiska ordet som kan översättas med förfänglighet, det är egentligen det som ni ser när det är lite kallt ute när vi pratar. Har ni sett att det kommer lite sån här? Så är det, så flyktiga är vi, så obeständiga. Den där röken som kommer ur munnen, ni tar i den, så är det nästan ingenting. Men märkvärdiga är vi ju i alla fall. Stora och stöddiga och märkvärdiga. Men det är inte så mycket med oss egentligen. Och därför heter det i 118 salmen, vers 8, det är bättre att ha sin tillflykt till Herren än att förlita sig på människor. Eller i Jesaja 2:22, så förlitar jag nu ej mer på människor, i vilkes näsa är endast en fläkt. Det är samma ord igen. En utandning, en fläkt, alltså något väldigt flyktigt. Hur ringa är det inte att anse. Ibland kan det ju vara en tröst att tänka på det, om vi tänker på stora män som Stalin eller Hitler eller Saddam Hussein eller någon annan sådär. När man gapar på en liten tid, men sen så är det inte mycket mer. Hur är det då med det jag sa i inledningen om människan som en särskild skapelse och kontrast med djuren? Ja, det finns ju många ställen. Inte så att människan ska fara illa fram med djuren, utan hon har ett förvaltaransvar. Och hon ska visa barmhärtighet och godhet. Men det är en stor kontrast mellan människor och djur. Och det är ju inte så underligt att det är i våra dagar nu, när man då utgår ifrån någonting annat än vad Bibeln lär om skapelsen, kommer fram till att det i princip inte är någon skillnad. Så att det är lika illa att slå ihjäl ett djur som att slå ihjäl en människa. Men i Bibeln görs en klar skillnad. Kanske kommer ihåg Jesu ord i Matteus 12:12. Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får? Sammanhanget är ju där. Tänk vad vi gör mycket om vi har ett får som håller på att ramla ner i en grop. Även om det så är på sabbaten, så räcker vi ut handen och försöker att hindra det att ramla ner där. Och har det ramlat ner, så drar vi upp det. Och när nu Jesus kommer och gör gott på sabbaten, så angriper man honom. Och det är i det sammanhanget som han säger, hur mycket mer är inte en människa värd än ett får. Och människans styrbara själ är ju något alldeles speciellt. Och det heter ju, vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Om man har mycket muskler och mycket pengar och allt möjligt, har samlat stora förråd i sina lador, men inte har en själ som är iklädd Kristi rättfärdighet, som äger den rättfärdighet som håller inför Gud, ja, då är det ömkansvärt. Hur är det då med människans lidande och sjukdom? På grund av synden så är det ju förgängelse. Utan synden så skulle det inte rosta. Så skulle det inte vara denna nedbrytning, denna förgängelse. Hur är det då med när vi drabbas av den här? Ni vet att en del har tänkt, de som då drabbas mera, som är mera sjuka, då har de nog mera synd. Eftersom syndens lön är döden, på grund av synden så har det kommit in sjukdom och elände i världen. Då måste väl de som är sjukare vara syndigare än andra. Lär Bibeln så? En del har uppfattat bland livets ord att de skulle ha den läran. Och då får väl de svara själva för hur det är, att det kan låta som om det är någonting åt det hållet. Men i alla fall har inte Bibeln den läran. Och det räcker kanske som svar på frågan vad Bibeln lär här att läsa Lukas 13:1-5. Så får vi ett bra svar på den frågan, om de som drabbas av stora olyckor och stor nöd, om de är större syndare än andra, liksom automatiskt. Man kan gå och peka ut vilka som är de värsta syndarna. Vid den tiden kom några och berättade för honom om de galileer som Pilatus hade dödat, så att deras blod blandades med deras offer. Då svarade han dem, menar ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer, eftersom detta hände med dem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er kommer ni alla att förgås på samma sätt. Eller det där 18 som fick tornet i Siloam över sig och dödades, tror ni att det var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er kommer ni alla att förgås på samma sätt. Det är ju ganska glasklart. Man kan inte dra automatiska slutsatser och peka ut individuellt att det där som har drabbat dig, det beror på att du är mycket sämre, du har mycket sämre tro, eller du är ogudaktigare än andra. En sån automatik finns inte, därför att också en mycket from kan av Gud tuktas för att få lärdom av det och ödmjukas. Och en riktig kristen ser inte olyckor och svåra sjukdomar som straff. En kristen vet att straffet är lagt på Kristus, utan ser det istället som prövningar och som tuktan. Så det har naturligtvis blivit väldigt galet om man har försökt att få det till en biblisk lära att de som är svårt handikappade eller har stora svårigheter, att det är automatiskt så då måste det vara något fel på deras tro. Paulus själv, som var en riktig troshjälte, hade ju en svår sjukdom. Vi vet inte riktigt vilken. Han talar om en törntagg i sitt kött. Och vi kan tänka på många andra i Bibeln som blev tuktade av de riktigt fromma och fina människorna. Sen, som avslutning, ett par ställen till. Petrus vill stryka under hur viktigt det är att vi inte föraktar andra människor och graderar upp dem, sätter oss själva, eller graderar ner dem, graderar upp oss själva, sätter oss på höga hästar. Petrus, som hade lärt sig hur i Gamla testamentet så blev det ju en uppdelning mellan Guds speciella egendomsfolk som hade en speciell uppgift och som därför inte fick beblanda sig med de andra folken. Och det var ju väldigt lätt att se ner på dem. Och när då Petrus, alla de första apostlarna och kristna är ju judar som blir kristna, och Petrus har ju väldigt problem med det här att inte göra den gamla uppdelningen och också inte fortsätta med uppdelningen i frågan om rena och orena djur. Men Petrus fick ju lära sig hur det var med det där, och han säger efter detta i Apostlagärningarna 10:28: mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig och oren. Alltså på det där sättet att du är oren men inte jag. Ja, den stackars människan då som inför Gud är behäftad med så mycket synd och brist. Hur ska det gå för henne? Ja, det är frågan. Paulus säger i Romarbrevet 7:24: jag arma människa. Ja, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens och syndens kropp? Men han vet ju svaret och kommer med det direkt. Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Där är alltså räddningen enligt Bibeln. Jesus Kristus vår Herre. Och hemlighåll inte honom. Håll honom inte borta, eller förvanska inte honom. Utan låt Kristus komma ut till människorna. För han är inte en frälsare bara för några, utan för alla. Precis alla stammar, folk och tungomål. Och därför säger Paulus i 1 Tim 2:1: bed för alla människor. Och 1 Tim 2:4: Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och de som redan känner Kristus, om de heter det: jag ber att han i sin rika härlighet ska ge er kraft och styrka, kraft till er inre människa genom sin ande. Och då är vi tillbaka där vi började. Den som har kommit till tro, där har Guds avbild tagit sin boning hos människan. Kristus finns hos den människan. Det finns en ny inre människa. Den kanske är svag och den är trängd av den gamla människan som också finns där. Men stärk den inre människan. Och ge inte köttet eller den gamla människan tillfälle att kväva den nya inre människan, utan väx till nu till er nya invärtes människa. Och i Efesierbrevet 4:24, ni har iklätt er den nya människan. Ni hörde, det låter precis som ett annat bibelord. Ni har iklätt er Kristus. Ni alla som är döpta till Kristus, ni har iklätt er Kristus, står det i Galaterbrevet 3. Den troende människan har alltså Kristus, och därmed är också en ny människa i all sin svaghet, ofullkomlighet och syndighet. Och hur är den nya människan då? Jo, då känner ni igen orden från första Mosebok om Guds avbild, att vara lik Gud. Så står det, som är skapad till likhet med Gud. Vad betyder det? Likadan näsa, likadana yttre former? Nej, bort det. Det betyder i sann rättfärdighet och helighet. Alltså, den troende människan har Kristus som är Guds avbild och som har den sanna rättfärdigheten och heligheten. Och det är den stora trösten som Bibeln då vill ge åt oss mitt i syndens och förgängelsen och dödens värld.